Jätteroligt att vara i Andreas kyrkan och både få prata om det som är min djupaste kristna tro som människa och efteråt också tala lite grann om min forskning som handlar om två kyrkor mitt här i centrala Stockholm. Jag ska läsa ur andra Korintierbrevet, kapitel 13, verserna 5-9. Det är andra årgången i det som är dagens tema, vaksamhet och väntan, episteltexten där. Undersök er själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas att ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara befrämja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni ska bli allt mer felfria. Amen. För några år sedan så jobbade jag i en församling norr om Stockholm. Det är ganska många år sedan nu. En söndag, en helt vanlig söndagsgudstjänst, så ringer en av fängelsepastorerna till mig och undrar om han och några av internerna skulle kunna få komma och vara med på en gudstjänst. Och det där tyckte jag var väldigt spännande och väldigt intressant. Och vi hade liksom, det var 2 veckor fram till den gudstjänsten, så vi gjorde allt vi kunde för att de skulle komma och tänkte på innehållet och hur man skulle kunna utforma en gudstjänst när det kommer, jag tror det var 10-11 interner. Och de kom. Och det blev en jättefin gudstjänst. Och efteråt vid kyrkkaffet så stannade alla kvar. Och de fick interagera med våra församlingsmedlemmar vid kyrkkaffet. Och efteråt så kom den här fängelsepastorn fram till mig och sa så här: det här är ju helt fantastiskt. De skrattar och de tycker verkligen att det här har varit jättetrevligt. Är det okej om vi kommer nästa söndag också? Jag självklart tänkte, det här, vi är verkligen bra här. Alltså. Och nästa söndag kom och vi utformade gudstjänsten på samma sätt och så vidare. Men då kom bara fängelsepastorn och jag undrade, men skulle inte de andra komma? Ja, jag trodde också det faktiskt. Men vi pratade i veckan och då så sa jag, liksom, vill ni komma med på den här gudstjänsten? Det var jätteroligt, sa de. Det var fantastiskt. Men nej. Och det tog ett tag. Jag försökte liksom insistera på vad är det som gör att ni inte vill komma nu då? Och då var det en av dem som säger, alltså det var fantastiskt. Det som sa sig gudstjänsten, det berörde mig verkligen djupt. Och oss alla, tror jag, det var så annorlunda. Men sen vid kyrkkaffet, och det var också jättetill. Alla var så fina. Men så när vi pratade så insåg vi har inget gemensamt med de människorna. För de pratade om att de skulle åka till fritidshuset och öppna det. De skulle stänga, ta upp båtarna. De skulle hämta barn på dagis. Det var det man pratade om. Och då kände vi hade inget liksom gemensamt med dem. Men de var hemskt trevliga. Det var en sån där ögonöppnare för mig där jag insåg att vi har en kultur, det är ingen av oss som vill någonting väl. Men många av våra församlingar kan etablera en kultur som inte kommer nära människor, utan snarare stöter bort. Det är ingen som står liksom vid dörren och motar folk. Tvärtom, vi säger ju denna formuleringen, hit får du komma som den du är, gång på gång på gång. Men vi kan ha en kultur som är så djupt rotad, så att det som sägs här, bara några sekunder sen, aldrig sker. Och det är lite det jag vill prata om. Och det är precis det Paulus säger. Ser ni inte att Kristus Jesus är mitt ibland er? Vad skulle vi prata om då? Om Jesus Kristus är mitt ibland oss. Är det någonting jag kommer ha som tema idag förutom detta tema som just handlar om det jag tror människor idag djupast sett skulle kunna söka i en kristen tro? Så vill jag tala om det som jag tror har varit utmaningen och är utmaningen för oss som kyrka. Vår praktiska relation till vår egen kristna tro. Därför att situationen tror jag har förändrats så mycket i vår kultur och vårt samhälle. Där kyrkan en gång inte behövde problematisera vad man har för praktisk relation till sin tro. För de flesta trodde. Men nu är vi i ett annat läge. Där det inte alls är givet att man hittar sin hemort i kyrkan. Och då måste vi fundera kring vår praktiska relation till vår tro. Och då blir det lite mer komplicerat tror jag. Så låt mig spetsa till frågorna lite grann och fråga. Om man som människa vill förändring av sitt liv. Varför ska man gå till Andreaskyrkan? Om man har haft en stark andlig erfarenhet som jättemånga i Stockholm har haft. Man har mött Gud. Varför ska man gå till Andreaskyrkan? Om man är i sin största livskris existentiellt. Eller man undrar vad meningen med livet är. Varför ska man gå till Andreaskyrkan? Om man är i social och personlig nöd. Varför ska man gå till Andreaskyrkan? Jag ställer de fyra frågorna därför att jag tror att de fyra frågorna är det stockholmare undrar över. Om det kommer till det här med kyrka och andlighet. För några år sedan hörde jag Kerstin Ekman, författarinnan, berätta om en kvinna som en dimmig novembermorgon innan familjen har stigit upp. Hon är inte troende själv. Tar sin regelbundna promenad med hunden. Hon har ett promenadstråk som hon går tidigt på morgnarna. Och hon går ner till vattnet. Det finns en sjö lite längre bort. En morgon när hon gör den här promenaden så går hon ner mot sjön. Och så plötsligt så ser hon ett ljus lite längre bort. Och hon funderar på vad är det där för något? Det är liksom stjärnorna, det är alldeles för ljust för det. Så ser hon hur det där ljuset det liksom bara blir större och större och större. Och till sist så omsluter det henne. Och hon vet inte hur länge det där pågår. Och så pang så är det borta. Och hon tänker, vad var det jag var med om? Vad hände nu? Så berättar Kerstin Ekman att kvinnan hade gått hem. Och hon tänkte, det här kan jag inte berätta för min man. Och min liksom, och jag kommer att tro att jag är helt tokig. Så hon håller det där för sig själv. Och hon går med det, hon går till jobbet. Och hon går med det här flera år. Och så vidare. Men hon kan liksom inte släppa vad var jag var med om. Så hon går till någon präst och tänker liksom, de borde ju veta det här. Och prästen hade ungefär bemött henne med, du kanske har haft en väldigt tuff tid en period. Det kan ju vara så att om man har haft en väldigt tuff period och inte så att jag tror att du hallucinerar eller sånt. Men och jag kan hjälpa dig med en psykologisk kontakt. Och hon inser att det går knappt att få svar på detta. Åren går och en kväll när hon är på väg hem från jobbet så går hon in i Stockholms innerstad. Så hör hon helt plötsligt, hon går förbi där, liksom det är mörkt och så hör hon ljud och då verkar det vara någon slags liten baptistkyrka eller någonting. Eller en liten kyrka och hon hör musik. Så hon tänker, ja men jag går in där. Så går hon in och så sätter hon sig längst bak. Och då är det en sån här tillställning, ni vet, med en ungdomskör som sjunger. Och så är det vittnesbörd emellan. Och hon sätter sig och tänker, det här är lite spännande, vad fint. Och så där, lite ovanligt. Så går det fram en ung kille med gitarren på bröstet och en stor bibel. Och ställer han sig i predikstolen. Och så ställer han sig och så tittar han ut över dem som sitter där. Och så säger han så här. Finns det någon här ikväll som har sett ljuset? Och kvinnan, hon tänker liksom, nu. Och då så säger han, då ska jag berätta vad det ljuset är. Det är Jesus. Och så berättar han om det. Och kvinnan, det bara rinner ner i henne. Och hon fattar, och hon får en stark upplevelse igen. Och det där som Gud gjorde så många år tidigare, träffar henne. Hon går med i församlingen. Hon går med i städgrupper. Hon går med i kretsgrupper. Hon börjar vara med i lite verksamheter och hjälpa till där och där. Men efter ett tag så börjar hon inse att vi pratar ju aldrig om ljuset. Vad hände egentligen? Vi pratar om allt möjligt. Och sen efter ganska många år så går hon ur och lämnar kyrkan, förmodligen för gott i värsta fall. Och så konstaterar hon, det var som om ingen där hade sett ljuset. Men alla berättade att det var Jesus. Men ingen verkade ha sett det. Så varför ska man gå till Andreas kyrkan? Det här är naturligtvis inte ett fenomen som bara gäller den här församlingen, utan tror de väldigt många församlingar. Det vill säga att människor ute i Stockholm och i många storstäder har förlorat ett andligt och existentiellt förtroende för våra församlingar och kyrkor. Det betyder inte att man inte är andlig eller har existentiella behov. Tvärtom. Undersökningar visar snarare motsatsen. Att det finns ett otroligt starkt behov av att bli bemött i sitt andliga och existentiella behov. Men man hittar inte till kyrkan. En av tio går till kyrkan om det man har existentiella eller andliga frågor. I Finland så går var tredje person till en präst. Det är naturligtvis kulturella skillnader i det. Vad det här handlar om, tror jag, det är att det som två sociologer har skrivit om, Linda Woodhead och Paul Hillas, de menar på att det som har hänt var att när kyrkan hade sin gudsbild av en gud där uppe som bryter in i människors liv och förändrar det. Det var liksom den teistiska guden. Så har det där med, i takt med individualiseringen inte längre någon giltighet. Vad är den där abstrakta guden? Den vi hörde om pappa, fadern med vitt skägg och så vidare. Utan det där har flyttat ner. Och snarare så söker människor en gud som kan bekräfta mitt innersta och sanna värde. Det vill säga en gud som inte kommer utifrån, utan snarare den gud som vi har i våra mystika traditioner. En gud som finns inom oss, som heliggör den vi djupast sett är. Nu tar ju det här sig alla möjliga uttryck. Och det jag har insett nu, och kanske som är den stora frågan för oss som kyrka, det är att det finns så många andra teologier där ute. Kyrkan är inte den enda som har teologi. När jag går på mitt gym så inser jag att det här gymmet har en teologi. De har en väldigt stark föreställning om hur jag ska växa som människa. Och jag har provat det där och gått hos en PT. Och det jag inser väldigt tydligt är att han vet exakt vad han ska göra med mig. Inte bara för att jag ska bli starkare och smalare och allt det där, utan också hur jag ska må bättre. Och då började han med att säga allt som är fel med mig. Alltså det säger på ett väldigt snyggt sätt, sa han det. Men det börjar med något som måste förändras. Och sen efter det så berättar han hur jag förändrar det. Kostvanor, rörelser, allt möjligt. Va? Och i det så la han också någon form av meditation. Och så skulle jag nå det där. Det han berättade för mig, det var ju det vi höll på i slutet på 1800-talet, så vi kallades för nådens ordning. Och det jag vill säga med det är att andliga idéer, kristna idéer, tycks migrera. Det är som att när inte vi praktiserar det där längre, så har det flyttat ut. Och andra tar över det, naturligtvis omedvetet. Det är inte alla som vet att det är John Wesley. Min PT vet inte det i alla fall. Men att om man har en tydlig teologi som inte bara kyrkan är ensam om. Varför ska man gå till kyrkan om man kan gå till sin PT-are och se resultat på en gång och han gör i stort sett samma sak? Jag tror att allt det här handlar i grund och botten om att vi har blivit mer och mer praktiskt osäkra på vår relation till tron. Hur realiserar jag, hur förkroppsligar jag min tro i en praktisk mening? Och det där tror jag är en oklarhet många gånger inför oss själva. Och det går inte, tror jag, att bara beskylla oss, utan jag tror också att det handlar om en kyrka, en kristendom, som jag sa i början, som inte har gett oss verktyg, därför det har inte behövts verktyg på det sättet, hur vi får en praktisk relation till oss själva. Vad handlar det här om och hur ska vi tänka kring kristen tro och kyrka? Jag tror att vi behöver förstå att kristen tro inte är en uppsättning av dogmer och läror. Det tror jag de flesta vet. Men det är heller inte bara en inre upplevelse och en erfarenhet. Utan det vi gör här just nu, när vi sjunger psalmerna, när vi ber tillsammans, läser texterna, lyssnar till predikan, så har vi en verklighetsbeskrivning som är väldigt speciell. Kristen tro är en särskild verklighetsbeskrivning med ett särskilt språk. Och det tror jag är det som är kyrkans erbjudande idag. Låt mig förklara. För några år sedan när jag var med i den här församlingen med internerna, så varje år så hade vi ett styrelsemöte i november ungefär. Och det styrelsemötet handlade om julkrubban. Alltså julkrubban som står här i advent. Och det här hade vi varje år. Och jag tyckte det där momentet och det där styrelsemötet, och inte minst julkrubban vid första advent, var otroligt tråkig. Det är bland det tråkigaste jag visste vid den tiden. För oftast då satt vi vid det här styrelsemötet, på det här styrelsemötet. Då var det ju ofta ett huvud som saknades på någon åsna. Eller det var någon stav som saknades. Som man liksom nästan började bråka om. Hur kunde julkrubban bara försvinna? Alltså alla de där sakerna. Och så när det väl var första advent, så var det någon som stod och läste julevangeliet innantill inför alla barnen. Tog 30 sekunder, så var barnen överallt. Och den här personen stod och läste. Och jag tyckte, det här är ju så konstigt alltså. En första advent kom. Vi hade haft det där styrelsemötet. Den här kvinnan ställer sig där framme. Barnen överallt. Och hon läser trofast det här julevangeliet. Det är ett år till nästa gång. Så hon håller ut. Gudstjänsten tar slut. Och när jag går ut den här gången, så kommer det en kvinna fram till mig som inte jag har sett. Och så kommer fram till mig och så säger hon så här: du, tack för gudstjänsten och tack för predikan, var jättefint. Men du, jag har en fråga. Det där julkrubban, hon som läste, det där hon läste, är det sant? Och jag tänkte, sant? Det är en bra fråga. Jag tänkte det här med änglar som kommer liksom på nätterna och lyser upp och stegar från himlen och jungfrufödslar och så. Är det sant? Och jag tänkte, den frågan har jag ju inte ställt på jättelänge. Men jag är ju pastor, så är det klart det är sant. Så svarar jag, det är sant. Jo, jag vill bara säga till dig, du, jag ska dö. Jag har sedan några månader tillbaka fått veta att jag har cancer och den är dödlig. Och sedan dess så har jag blivit definierad i rationella termer. Jag är en diagnos. Det språk som definierar mig, det är liksom medicinska termer. Och jag håller på att gå under. Och så har jag mina vänner som talar ett vardagsspråk. Och de är så fina och de stöttar mig. Och de säger, du håll ut, det kommer bli bra. Du är så stark. Och de säger allt detta. Och jag blir mer och mer tom. Och så kom jag hit idag. Och därför undrar jag, var det där sant? Därför att om det där är sant, då finns det hopp för mig. Och då insåg jag för första gången, tror jag på riktigt, att det vi håller på med här är att vi odlar och tränar oss i ett språk som kan definiera en människa i dess djupaste existentiella brottningar, kanske på ett sätt som är väldigt annorlunda. Och det är en verklighetsbeskrivning. Det är inte en dogm, det är inte en trosats, utan det är när trosatsen får kött och blod och vi förstår att det kan identifiera någonting extra. Så att vara församling och ta plats som församling, tror jag, att fundera kring de här frågorna. Hur organiserar vi, hur jobbar vi tillsammans så vi kan leva tillsammans på ett sätt så det här språket får kött och blod? Det är skillnaden mellan tron som ett system och skillnaden mellan ett tro som gensvar, tror jag, på vem Jesus är. Vad gör Jesus? Vad säger han? Vart går han? Det är en vänskapsrelation i den meningen som jag tror vi behöver pröva. Och det är också med hjälp av bönens språk som vi gör det. Undersök er själva om ni har tro. Pröva er själva. Jag tror att de flesta när vi hör detta, undersök om ni har tro, stoppar ner någon slags termometer i oss själva. Och jag vet vad svaret ganska snabbt är. Därför att vi har under ganska lång tid haft en fixering vid vår förmåga att tro eller inte tro. Det individualiserade och sekulariserade svaret på denna uppmaning är just att vi börjar tänka om min tro räcker till eller inte. Och jag kan säga att svaret i regel är att det inte gör det. Men vad Paulus säger idag är att det handlar inte om stor eller liten tro. Utan han säger, ser ni inte? Jesus Kristus finns mitt ibland er. Det är en relation han är ute efter. Inte en inre eller en förmåga, utan en relation. Låt mig sluta med ett praktiskt exempel. Jag kommer ta fler sådana sen när vi pratar mer. Men ett praktiskt exempel på hur man kan vara gensvar på sin tro och på Jesus där man är. I mitt intervjumaterial så jobbar jag bland annat med en församling i Malinkyrkan. Och de har det är fyra grupper och en av grupperna är den internationella gruppen. Då intervjuar jag en kvinna från, tror jag, från Liberia och sånt där. Och hon jobbar på ett hotell. Och hon berättar för mig att jag försöker tänka hur man kan handla som kristen och sådär. Och så berättade hon att för några månader sedan så, jag tror inte mina arbetskompisar visste att jag var kristen. Så jag ställde mig upp på kafferasten och så sa jag till dem, jo, jag vill bara berätta för er att jag är ju kristen. Och då visade det sig att alla visste det redan. Men då så sa hon, och jag brukar be precis efter kafferesten 5 minuter. Och då undrar jag, är det något ni vill be för? Eller att jag ska be för? Ni behöver inte vara kristna eller så, men då kan jag be för det. Och så. Och om ni inte vill säga det till mig så skriv postitlappar och lägg på mitt skrivbord. Dagen efter när hon kommer till jobbet så är hela skrivbordet fullt med postitlappar. Där hennes arbetskamrater har skrivit, jag har bråkat med min son i flera veckor nu. Kan du be för det? Jag vet inte om det där med din Gud fungerar, men kan du hjälpa mig med det? Och så tar de upp de här frågorna. Och det där har fortsatt. Och hon berättar för mig att det är precis det de nästan längtar efter. De vill absolut att jag inte slutar med det. Märker ni inte att Kristus är mitt ibland er? Amen.